grunden, både mat och alla service, det kommer från grunden, inte kommer det från toppen eller?
Ja, ja, jo, visst, nej, men så är det. Men om man, och det finns de som finns de som måste jobba med olika, ja, vissa servicefunktioner måste finnas och de måste ju jobba, så är det ju.
Ja, ja, och sen är det så här att en jordbrukare, vet du mer, det kan jag stå i god för. De har 365 dagar om året om inte de får tag på en avbytare. Då.
Ja, så är det.
Och det ska bara med få samhället betala. Det gör de i Finland till exempel.
Ja, ja.
Men här i Sverige, vet du, då ska de ha allting gratis. Maten ska...
Ja, alla, men har du tänkt på en sak?
Hyran är dyr.
Har du tänkt på en sak? Ring P1, det sänder på Röd.
Ja, men det är väl på tiden. Tänk på det, är så för alla.
Du, nu måste vi sluta för nu ska Ekot in och berätta vad som har hänt. Tack ska du ha. Hej. I Slussen Björn Lövgren, Ellen Lindqvist Karsberg, digitalredaktör Patrik Rosell, producent Alexander Fogd och tekniker var Peter Lindqvist. Jag heter Thomas Tengby. Om du vill så finns vi här imorgon igen. Ha det gott.
Här är Ekot och först till vår rapportering om journalsystemet Cosmics införande i region Gävleborg. Journalsystemet har skapat problem även i fler regioner som nyss infört det. Och förutom de tusentals inlästa läkarutlåtanden som hamnat på hög så är det också problem med bland annat remisshanteringen. Det här säger Otim Nokrash som är överläkare på kvinnokliniken i Gävle.
Systemet innebär tydliga risker för patientsäkerheten. Och trots att vi larmat upprepade gånger så har liksom inte skett någon genomslag i det.
Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals diktat, det vill säga inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras, har samlats på hög efter att Region Gävleborg bytt journalsystem till Cosmic i början av året. Överläkaren Otim Nokrash uppger att det också är allvarliga problem med remisshanteringen, där remisser tappas bort i systemet.
I långa loppet där så kan det ju vara patienter som väntar på cancerutredningar där det blir fördröjningar.
Journalsystemet Cosmic har använts i många år av flera regioner. Region Uppsala har till exempel haft systemet i 20 år och där beskrivs det fungera bra. 9 regioner, där Gävleborg är en av dem, har gått samman och upphandlat Cosmic. Och vid införandet av de 6 regioner som är igång har det rapporterats om problem på flera håll. Thomas Block, medicinskt ansvarig för Cosmics leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration de 9 regionerna har valt.
Man har inte riktigt lyckats anpassa konfigurationen utifrån verksamhetens förutsättningar ännu. Det är det som vi tillsammans måste försöka lösa framöver.
Reporter här var Sara Milchner Funset. Branden vid Engelska skolan i Karlstad har spridit sig till ytterligare en byggnad enligt SOS Alarm. Och det brinner i takkonstruktionen och fler släckningsbilar har kallats till platsen, rapporterar P4 Värmland. Det var natten till idag som det började brinna kraftigt i slöjdbyggnaden på skolan och den byggnaden är helt utbränd. Ingen person har skadats i branden i Karlstad. I USA har en federal domstol beslutat att president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar strider mot grundlagen. Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än de köper. Och regeringen har överklagat beslutet. Den kenyanske författaren Ngugi Wa Thiong'o har avlidit. Han nämndes under flera decennier som en möjlig Nobelpristagare i litteratur. Ngugi Wa Thiong'o blev 87 år. I Götaland blir idag till en början soligt, även i Svealand sol och en del stackmoln. I södra Norrland en del stackmoln och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland lite sol och sen så mulnar det på där. Det var Ekots nyheter med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Idag är det Kristi himmelfärdsdag. I Sverige är det en helgdag för att Jesus, enligt Nya Testamentet, ska ha lämnat jorden och återvänt till himlen på den här dagen. Varför bryr vi oss om det i det som sägs vara ett av världens mest sekulariserade länder? Ja, som med alla andra arv från kristendomen så kan man argumentera att det är tack vare en ensam person, Konstantin den store. Vem var han? Och vad hade han för roll i att forma vår del av världen? Och vad hände egentligen när en av Roms genom tiderna mäktigaste kejsare lämnade de gamla gudarna och konverterade till kristendomen. Det ska vi prata om idag i förmiddag med mig, Viktor Harris. Med mig i studion, Allan Klynne, antikvetare. Välkommen.
Tack Viktor, kul att vara här.
Du har ju just kommit ut med boken Konstantin den store, Roms första kristne kejsare. Och för oss som hade tankarna på annat under historielektionerna i skolan, skulle du kort kunna sammanfatta vem han var egentligen?
Ja, han var en kejsare som man med fog kan påstå har påverkat hela världshistorien mer än någon annan av de här kejsarna vi ofta får höra om. Han regerade i 30 år. Han lyckades bli allena härskare över Romarriket efter ett mycket komplicerat inbördeskrig, 20 år. Och under den här färden från att vara upprorsmakare till att bli ensam kejsare så hittade han en ny gud, eller rättare sagt de kristnas gud, och insåg att den bidrog till hans segrar, och då tolererade han de kristna som alltså har varit förföljda i flera hundra år. Och det är ju en milstolpe i historien att romarriket vände sig själv upp och ned. Det som har varit en förtryckt religion lyfts upp i ljuset medan de gamla religionerna deklasseras och gradvis uppfattas som vidskepelse. Och om inte han hade gjort detta så finns det starka skäl att tro att det hade varit mycket svårare för kristendomen att bryta igenom som en universell kyrka som håller samman. Och därför så är Konstantin framförallt ute i Europa, inte här i vårt land, men ute i nere på kontinenten, en portalfigur som det inte går att komma runt.
Du ägnar ju en del av boken åt just den här mytbildningen på senaste hundratalsåren. Men idag, om vi tänker på det man lär sig om Konstantin i skolan, finns det några stora missuppfattningar som du ser det som vi fortfarande har om honom här i Sverige till exempel?
Ja, om man ska tala om missuppfattning, man kan nämna två saker. För det första så kristnade han inte romarriket. Romarriket blev inte kristet från en dag till en annan, utan det var att man accepterade kristendomen som en bland alla andra religioner. Det dröjde flera generationer innan kristendomen upphöjdes till den enda tillåtna religionen. En annan missuppfattning, det är väl det att man tror att Konstantin ska ha hakat på de kristna därför att de hade blivit så mäktiga och en majoritet, alltså att han lerade sig med vinnarna så att säga. Vi kände vartåt vinden blåste. Men så var det inte alls, utan kristendomen var en minoritetsreligion. Det är omöjligt att räkna ut exakt, men man säger runda slänga mellan 10-15% av befolkningen. Så det var ett beslut från honom att satsa på en minoritetsreligion. Och då kom ju frågan in vad han själv trodde och hur pass övertygad kristen han själv var.
Vi ska komma till det lite senare. Jag tänker på det här epitetet den store. Det är ju några som har det genom historien. När började han kallas det och tycker du att det är ett passande epitet?
Strax efter sin död så började han kallas för Homegas Konstantinos på grekiska eller Konstantinus Magnus på latin. Och det är ju många som har fått det epitetet. Nog var han stor i den meningen att han fick slut på alla de här hopplösa inbördeskrigen och skapade en statsapparat med en religiös överbyggnad som har gjort att kristendomen har överlevt i 2000 år. Men han var ju en väldigt blodbestänkt figur. Han var absolut inget helgon. Han for hänsynslöst fram, inte bara mot sina fiender utan även sin egen familj som han lät avrätta till höger och vänster. Så det är väldigt svårt att förklara det och förhålla sig till honom. Han var liksom ingen god kejsare. Men å andra sidan kan han inte heller räknas till de onda utan en komplex människa. som råkar befinna sig på en plats och i en tid då förutsättningarna för det här religionsbytet kanske var som allra bäst.
Vi ska också prata lite mer om just den där tyranniska sidan lite senare. Jag tänker att jag vill bara fråga om det här. Du nämnde det att till exempel Augustus, Julius Caesar, alltså tidigare kejsare, vi vet så mycket mer om dem. Varför är det så och vad är det för typ av information som vi saknar om Konstantin som vi har om tidigare kejsare?
Om vi tittar på det tidiga kejsardömet har vi dels skriftliga källor som är väldigt ingående och dels massor med inskrifter. Och när det gäller textkällorna om Augustus så kan man ju läsa, citeras hans privatbrev från arkiv. Kära Livia, hur ska vi göra med den här lille konstige Claudius? Vi kan inte visa upp honom i offentligheten. Ingenting sånt finns ju från Konstantin. Utan det vi har, det är framförallt kristna krönikörers vittnesmål om hans regeringstid. Och de är ju naturligtvis starkt vinklade till Konstantins fördel. Eftersom de uppfattar alla som var fiende till Konstantin, de var också fiende till Gud. Och jag beskriver det här i boken hur de här författarna också gång efter annan korrigerar sig själva och stryker, låter bli att nämna de här mörkare dragen i hans person. Och tolkar allt från en kristen förförståelse att han har utsätts av Gud som en frälsare mer eller mindre som ska kristna romarriket. Så att källorna är oerhört tendensiösa och vi har bara den i princip bara den kristna narrativet som man säger.
Men varför är alltså varför saknas de här breven och den här typen av information? Har den förstörts av någon specifik anledning eller blev den aldrig sparad eller?
Det finns flera anledningar. Det har funnits historieverk som vi vet är försvunna, till och med sådana som var kritiska mot Konstantin efter hans död. Och de har helt enkelt sållats bort och man har låtit bli att skriva om dem och de har förmultnat. Men sen är det också det att de så kallade hedniska källorna, de är väldigt korta. Man brydde sig, det är helt uppenbart, man brydde sig inte om hans ska vi säga, konvertering utan ägna sig mer åt hans krigiska gärningar och lagstiftning och annat. Och det är det man får försöka sätta sig in i. Det här var en politistisk värld. Man trodde på olika gudar. Ja, nu kom det en till då. Så att det är helt olika agendor. De kristna har varit förtryckta i århundraden och vill naturligtvis i ett jubelrop visa på att nu har historien gett dem rätt så att säga. Och därför så är det sån obalans i de här textuppgifterna.
Jag har läst på mitt favoritforum, bästa stället på internet, Ask Historians, ett forum på Reddit. Där är det väldigt många frågor om Konstantin, han verkar vara poppis där. Och historikerna som svarar, de inleder alltid sina svar med någon variation på frasen: ja, det är ju omöjligt att veta säkert, men... Och jag tänker att det här kan vara värt att ha i bakgrunden nu när vi ska prata lite mer om Konstantins konvertering till kristendomen. Varför anammade världens kanske mäktigaste man en minoritetsreligion? Och vad hade det för konsekvenser för honom och för världen? Ja, Allan Klynne. I introduktionen till boken så frågar du ju dig själv retoriskt om Konstantin blev omvänd från vad till vad. Hur såg det religiösa landskapet ut där i romarriket i början av 300-talet? Och vad var kristendomen för slags religion i det landskapet?
Det fanns ett myller av gudar. Både på lokalplanet, ute bland i det här multietniska imperiet. Gudar och gudinnor i varenda buske, höll jag på att säga. Dels fanns det också den statliga romerska religionen med Jupiter i toppen och de övriga gudarna, ungefär som det grekiska Pantheon med gudar på Olympen. Och vid sidan av dem så fanns det som kallas för mysteriereligioner, att man ska bli invigd. Sorts frälsarreligioner kan man säga, med löfte om ett liv efter detta. Den orientaliska guden Mithras, de egyptiska Osiris och Isis, Dionysius mysterier, Orfeus. Det fanns alltså en mångfald av religioner, och det var ingen som brydde sig om vad folk trodde höll på med så länge de offrade också till kejsaren, som var den, ska vi säga, Jupiters motsvarighet på jorden. Och det var där då kristendomen stack ut. Att offra till kejsaren, det innebär att förneka Jesus, och det kunde de kristna inte förmå sig till. Och det där upptäcktes vid ett visst skede när det gick ut ett centralt påbud om att alla skulle offra för rikets välgång. Så de kristna framstod i omgivningen som ateister. Det är viktigt att förstå. Det var inte bara att de hade någon annan religion, utan att de trodde ju bara på en gud och förnekade alla andra. Och på så vis så stack det i ögonen. De var en motgrupp som man inte visste riktigt hur man skulle hantera.
Du skriver så här, att vägra då att offra, det handlade inte om att vägra sjunga, som att vägra sjunga nationalsången i en fotbollsmatch. Det var mer som att vägra lämna in sin självdeklaration och hoppa av hela samhället.
Ja, man har hittat papyrer från en romersk skatteskrivning vid mitten av 200-talet, när den här första stora förföljelsen bröt lös. Och det är helt enkelt så att alla människor i hela imperiet, kanske 50-60 miljoner människor, skulle offra till gudarna och svära vid kejsaren på imperiets välgång. Och då skulle man registrera sig och skriva under papper på detta. Och det kunde ju inte de kristna göra. En del fixade ombud så att de kunde slinka undan. Men det är alltså den här romerska byråkratin som vi känner från när hela världen skulle skattskriva sig, som resulterar i att man plötsligt insåg att det finns så många som inte ställer upp på det här. Och då väntar stränga straff.
Bara för att vara superkonkret då, vad kunde ett sånt där offer vara? Skulle man ta ett av sina lamm och döda på ett altare, eller vad gjorde man?
Vid de offentliga festivalerna var det då att slakta djur på rätt sätt, precis som i flera religioner än idag. I mera småskaliga sammanhang kunde det räcka med att man brände lite rökelse på ett litet altare eller placerade några frukter eller sädesax. Men de kristna hade ju väldigt svårt för just det här blodsoffret och att äta av köttet efteråt på den här stora barbecue-festerna som var då runt templen.
Så det här var då världen som Konstantin var verksam i, och han var ju inte kristen från början. Han blev ju kristen så vitt vi vet, och det hör ihop på något sätt hans kristnande med de här krigen som han var så framgångsrik i. Han var ju extremt framgångsrik i krig, visst stämmer det?
Ja, han får räknas som en av de mest krigiska kejsarna genom hela den romerska historien. Och det du nämnde, alltså maktstrukturen som hade kommit på plats, det var att man hade två överkejsare och två underkejsare eller vicekejsare. En sorts maktfördelningsmodell för att kunna bekriga imperiets fiender samtidigt och mer effektivt. Och en av de här underkejsarna, det var Konstantins far. Men han hade gift om sig med en av överkejsarnas döttrar och skapat en ny familj. Medan Konstantin var frukten av hans tidigare relation med en kvinna som hette Helena. Och man vet inte om de verkligen var gifta eller om det bara var ett samboförhållande. Men det låg Konstantin i fatet. Men det som hände år 306, det var att Konstantins far, som då hade höjts upp till överkejsare i en successionsår, de hade abdikerat, de äldre kejsarna. Det var att Konstantin klämde sig in i den här fyrkejsarmodellen på ett, vad vi skulle kalla, olagligt sätt. Det var en militärkupp. När pappan dog, det här utspelade sig upp i norra England, i York, våra dagars York, så utropar de Konstantin till ny överkejsare. Och då sattes hela, ska vi kalla den romerska konstitutionen, i gungning. Och så började bollen rulla. Det var en annan i Italien som också ville vara kejsare, ytterligare en i Afrika som också ville vara kejsare. Och plötsligt så sprack hela den här stabila modellen man hade arbetat fram under 20 år. Så att Konstantin var, man skulle kunna säga att han var usurpator, alltså en som rycker åt sig makten och egentligen inte borde ha haft den. Och sen följer då ett 20 år långt inbördeskrig där han måste ta itu med den ena efter den andra som ifrågasätter honom. Och precis som du säger, han förlorar aldrig ett slag. Oavsett om det är mot germanerna längs Ren eller om det är mot hans konkurrenter. Det är visserligen nära ögat flera gånger. Men just det här att han aldrig förlorar militärt, det betyder ju att han måste ha stöd av en särskild gud. Och det är det som är så spännande att följa då, hur han gradvis lämnar Sol Invictus, som det heter, alltså den obesegrade solen, och hur denna högste gud glider över och blir Unus Deus, den enda guden, den kristnas gud.
Det var ju, den här legenden säger ju att han vid ett slag såg korstecknet i skyn och en text som sa: i detta tecken ska du segra. Jag menar, hur viktig var den typen av att knyta religionen till de här militära segrarna för själva religionens popularitet, tror du?
När han väl hade blivit envåldshärskare över hela imperiet och gjort detta med hjälp av den kristne gudens makt, och framför allt att korset hade blivit en segersymbol, ja, då var det ju väldigt svårt att backa. Det innebar ju, för att romarriket skulle hålla ihop, skulle kejsarhuset vara kristet. Och det förekom ett litet försök av en av hans brorsöner att rulla tillbaka där och återvända. Men i och med att han stupade efter bara knappt 3 år som kejsare i ett krig borta i Persien, så visade det sig att han måste ha haft fel. Så att kristendomen som en segerns teologi blev oerhört viktig och knuten just till kejsaren och hans familj, och då var det svårt att backa. Vad gäller den andra frågan om tecknet i skyn, är det det som traditionellt sett ses som nyckelhändelsen, det helt avgörande i hans liv då han blir frälst eller konverterar. Och bakgrunden är då att han har marscherat ner i Italien för att störta kejsaren som sitter i Rom. Och inför det här avgörande slaget den 28 oktober år 312 sägs han då först ha fått en dröm om att han ska låta måla Herrens tecken på sköldarna, och sen, eller rättare sagt dagen in före, så har han då sett ett tecken i skyn med ett flammande kors som säger: i detta tecken ska du segra. Och länge har ju forskningen bara koncentrerat sig på detta. Vad drömde han? Vad var det för tecken? Och som du själv begriper, det här kan ju ingen veta. Utan det blir ett väldigt tyckande hit och dit. Men det intressanta är att Konstantin faktiskt hade en himmelsvision två år tidigare uppe i Gallien. Och det vet vi genom ett hyllningstal som hölls till honom. Han såg massor med cirklar och kryss på himlen, och det tolkar han som att en Victoria kom och räckte över lagerkransa till honom. Och det här har ju en del forskare lyft fram som fullt möjligt att det var ett halofenomen. Så här, vi ser cirklar och streck runt solen. Det är ett atmosfäriskt fenomen som uppstår med ljuskristaller. Och att det egentligen är den visionen som han då 25 år senare sitter och pratar med biskopen Eusebius om och låter påskina att han har sett utanför Rom. Så mycket tyder på att det var något som Konstantin vid det laget, när han var bekännande kristen, mindes, eller hans minne manipulerades, och han la orden rätt så att de skulle accepteras av den här biskopen.
Vi ska prata om vad allt det här egentligen fick för konsekvenser för Rom och för kristendomen. Där och då och framöver. I studion så har vi alltså Allan Klinne, antikvetare och författare till boken Konstantin den store, Roms första kristne kejsare. Går det att säga någonting om varför Konstantin bekände sig till kristendomen när det fortfarande var en så pass liten religion i romarriket?
Ja, på det praktiska planet, om vi säger så fick han ju i sin ungdom uppleva den sista stora kristendomsförföljelsen som bröt ut år 303 när han fortfarande befann sig i östern, nuvarande Turkiet. Och den gick inte alls som planerat utan skapade bara terror i hela samhället. Och han måste ju ha insett att det här bara misskrediterar makten. Och när han hade flytt till sin far Konstantius uppe i Britannien och blev kejsare, så sägs det första han ska ha gjort var att blåsa av kristendomsförföljelserna. Det kostade honom ingenting. Det var ytterst få kristna uppe i Britannien. Men han hade alltså sett vilken socialt elände det här ställde till med. Och någonstans i detta så fann han kanske också den kristna organisationen, kyrkan då, tilltalande. De var oerhört tappra. De lydde sina präster och biskopar och de stod emot. Och de fanns precis överallt i detta nätverk. Och i detta såg en blivande byråkrati som man kunde koppla in sig i och föra ut sitt eget då, kejsarens maktanspråk. Och det var ju så i de här inbördeskrigen att de kristna började be för Konstantin och hans motståndare blev ännu mer förbannade då på de här 50 kolonnerna. Så att det är en koppling på flera plan, rent politiskt och även religiöst.
324 så blev han ju då härskare över hela romarriket, och redan nästa år 325 så kallade han till det här legendariska kyrkomötet i Nikaea, eller hur säger man det?
Ja, Nicaea brukar vi säga på svenska. Nikaea heter på grekiska.
Precis, men det var ju en väldigt avgörande händelse med efterverkningar än idag. Vad var det för frågor som fanns på dagordningen där och vad bestämde man?
Ja, det Konstantin upptäckte när han då tar över ett område som motsvarar våra dagars Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien och Egypten från ena dagen till den andra. Det var ju att den kristna kyrkan inte alls var så enad i sin tro som han kanske hade föreställt sig. Det rasade nämligen en mycket infekterad debatt om hur man skulle se på treenigheten. Alltså, vad har Jesus för plats i skapelsen? Är han Gud eller är han människa eller någonting mitt emellan? Det fanns massor med olika åsikter om detta som ledde till fruktansvärda inre konflikter i den kristna kyrkan. Och det Konstantin insåg att så här kan det inte vara. Hans högsta mål, det var ju att skapa enhet och harmoni, precis som alla andra kejsare i sitt rike. Och alltså måste man hitta en lösning på detta, få slut på det här käbblet. Och då kallar alltså han till det här kyrkomötet i Nicaea, där det ska närvara ungefär 200 biskopar. Tidigare brukar de ha knappt 20. Så det är därför det räknas som det första ekumeniska kyrkomötet. Alltså hela kyrkan kommer dit. Och främst på dagordningen stod ju då trosbekännelsen och Kristi natur. Och då kommer man fram till att Kristus är av samma väsen som Fadern. Han är inte bara något liknande väsen, som någon sorts halvgud eller profet som Muhammed, utan ja, där är, kan du vända dig till en teolog om vi ska få uträtt. Och det innebar, när mötet var över, mycket konstigt. Konstantin var ju inte officiellt eller tekniskt sett kristen, han var inte döpt och han var ju ingen biskop. Ändå var det han som var ordförande för hela, kan man säga. Och för att få det här implementerat ute i riket så satte han sin magister officiorum eller kanslichef på att skicka ut brev till samtliga biskopar och civila tjänstemän i hela romerska imperiet att nu är det den här trosbekännelsen som gäller. Och då har ju alltså den romerska staten kopplat greppet om kyrkan som fram till dess har varit fri. Och det här har ju gett anledning till alla dessa religionsstrider och bråk mellan den världsliga makten och den andliga makten i vår världsdel ända fram till idag.
Det händer ju något annat här när han har besegrat alla sina fiender. Du har ju ett helt kapitel med titeln Tyrannen Konstantin. Att det verkar som att makten när han väl fått den stiger honom åt huvudet, att han blir en väldigt sträng och fåfäng kejsare. Och så har vi det här med att han också ska ha mördat sin egen son och fru och svåger och svärfar. Kan du berätta lite om vad som hände här och vad det var han gjorde?
Rent mänskligt är det väl så att när en människa får den här typen av makt så är det lätt att man tappar greppet och får en väldigt grandios självbild. Och det finns det många, många uppgifter om att han blev väldigt oresonlig mot avvikare. Både kristna, ska vi kalla det frikyrkor som förbjöds och man stängde igen dem och brände upp dem. Det var bara den katolska kyrkan som skulle gälla. Och även mot judarna som då hade mördat Herren och var ett förkastat folk. Alltså det finns väldigt oresonligt drag i honom. Och sen uppgifter om hans fåfänga och pengaslöseri och det ena med det andra. Men sen så är det ju det här du nämnde, den här mycket mysteriösa personliga tragedin att han på något sätt har fingret med i spelet för att mörda både sin äldste son Crispus och sin hustru Fausta. Och det där kan man läsa mer om i boken. Det finns väldigt många olika spekulationer kring i vad som hände. Men, därför att från officiellt håll var det locket på. Det finns inga riktigt konkreta uppgifter om vad som hände. Var det otrohet? Var det sonen som försökte ta över makten? Och så vidare och så vidare. Men det är helt klart han hade tidigare mördat sin svärfar och Maxentius var ju hans svåger som han slagit ihjäl. Även hans hustru och barn förmodligen försvinner i historien. Likadant med den där motkejsaren i östen, Licinius, hans lille 10-årige son som alltså var Konstantins halvsysters son. Det är ett enda blodbad kring honom och faktum är att det finns ingen annan kejsare i historien. Många kanske känner till Caligula och sådana där. Som har farit så hårt fram som Konstantin. Och det har ju gjort att i senare tider på 1700-1800-talet så tycker man ju att hur kan man kalla detta för en kristen människa? I synnerhet som hans hustru ska ha bragt som livet i ett överhettat bad. Han lät koka henne levande så att säga.
Vi börjar få slut på tid här, men vi har ju den stora frågan kvar som vi pratat om lite om i början, och det är ju hur världen hade sett ut utan Konstantin. Jag menar, jag tycker personligen att när man läser din bok, han framstår som ett ganska bra exempel på den här så kallade stormansteorin, att utan den här specifika individen så hade nog världen idag sett ganska så annorlunda ut, och han skulle ju ha kunnat stupat i något av alla de här krigen till exempel och försvunnit ur bilden tidigare. Hur ser du på den här saken? Tror du att vi hade firat till exempel Kristi himmelfärdsdag idag om Konstantin hade stupat?
Det är mycket möjligt att vi hade gjort. Det är mycket möjligt att vi hade levt i en värld i Europa eller västlandet idag med alla möjliga gudar. Thor och Freja och Apollon och Venus och olika varianter av Jesus. Ungefär som det ser ut på andra håll, i Indien eller så. Men det här beror på hur man ser på en person i historien och även religionen. I ena änden av skalan är det de som menar att om inte Konstantin hade gått in och skapat en enhetlig kyrka så hade kristendomen bara fallit isär i alla möjliga små konkurrerande frikyrkor som aldrig hade förmått ena sig själva till en enhetlig kyrka. I den andra änden av skalan är det de som menar att kristendomen hade segrat ändå i kraft av sin andliga och moraliska överlägsenhet. Så att det här är ju det vi kallar kontrafaktisk historia, så att det är ju omöjligt att säga. Men som du riktigt påpekar, vad hade hänt om man hade omkommit i de här stora blodiga drabbningarna? Vem skulle då ha klivit fram och skyddat kristendomen? Man måste ändå betrakta Konstantin som en nyckelfigur. Det öppnades ett tidsfönster i och med det här fyrkejsardömet där de hela tiden bråkade om vem som var fader och sonen och vem som hade den verkställande makten, vem som var mest gudomlig. Och detta hade ju då sin direkta motsvarighet i den kristna kyrkans centrala trosfråga om fadern och sonen. Och hade inte Konstantin funnits så hade ju världen förmodligen sett mycket annorlunda ut.
Tack Allan Klinne, antikvetare och författare till boken Konstantin den store. Det här var Förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris, som också har producerat dagens avsnitt. Hör gärna av er med synpunkter till formiddagmed@sverigesradio.se. Vi hörs!
Och ett tips, Allan Klinne är också med i Vetenskapsradion Historia i förra veckans avsnitt som du hittar i Sveriges Radio Play. Och om det är så att du vill höra mer om Konstantin den store och hans betydelse för oss idag. Den här lite speciella torsdagen i P1 går inte vidare med dagens eko som så ofta vid den här tiden, utan istället senaste avsnittet av Brottsutredarna.
Hej Bosse!
Hej på dig Sigrid!
Vi ska ju prata om en av världens största polisutredningar så här lite på eftermiddagen.
Yep.
Ja.
Då lämnar jag över till Christer Petersson. Varsågod.
Tack. God morgon.
Det är digital presskonferens för sommaren 2020 i pandemins Sverige.
Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.
Åklagare Christer Petersson, som sedan en tid lett utredningen om mordet på Olof Palme, ska presentera någonting som kan vara en lösning på gåtan om mordet på Sveriges tidigare statsminister.
Och den personen är Stig Engström, som vi har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Christer Petersson pekar ut en misstänkt. Men kritiken ska inte dröja länge. Inte bara på grund av utpekandet, utan också för att det sätter punkt för utredningen om mordet.
Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Så han har ju flygit under radarn hela tiden med alla de här jävla misstänkta som har passerat revy, alltifrån kurderna till Christer Pettersson, polisspåret, 33-åringen Gunnarsson och så vidare, hela den där raddan.
I det här avsnittet hittar vi närmare på bevisningen mot Stig Engström som nu har testats vid en iscensatt rättegång, en mock trial, på juridiska institutionen på Lunds universitet.
1, 2, 3, det funkar. Protokoll, nej, det här skriver vi på ett spaningstips och så skriver vi Trin Spar Bäckström, Sek L. Jonsson, 86, 04,
25,
25 klockan 09.00. Mord Palme, uppgiftslämnare, Engström, Stig, Folke, Wilhelm. Och sen börjar vi på berättelsen.
Klockan är 23.19 när Stig Engström stämplar sitt stämpelkort och går mot dörrarna på sin arbetsplats Skandia i centrala Stockholm. Det är den 28 februari 1986 och 2 minuter senare ska Sveriges statsminister Olof Palme bli skjuten. Enligt Stig Engström är han nu lite stressad. Han ska med sista tunnelbanan mot Mörby. Nästa dag ska han och hans fru åka på skidsemester.
Sen kommer du ut på gatan. Har du gjort några som helst observationer eller noteringar av förhållanden innan skottet?
Ingenting som är direkt anmärkningsvärt. Dessutom så är jag koncentrerad väldigt mycket på att hinna med mitt sista tunnelbanetåg. Så att jag är... har hängt upp mig väldigt mycket just på den saken.
Har du någon minnesbild av något förhållande före skottet?
Ja, jag såg en och annan människa på trottoaren. Det brukar ju röra på sig lite grann ungefär vid den tidpunkten i Stockholm, så att det var ingenting som jag lade märke till.
Stig tittar på klockan. Urtavlan är mörk och han har svårt att se.
Så att du beskriver din färd, trottoaren fram, som att du gåsprang.
Ja.
I din värld liksom.
Ja, det var
tunnelbanan som hägrade.
Ja.
Plötsligt hör han någonting.
Så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare.
Vad han då inte uppfattar, eller åtminstone säger att han inte uppfattar, är att det är två skott från en kraftig revolver. En smäll från en Magnum-revolver som måste varit ganska hög.
Med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Och min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge.
När han kommer fram till korsningen Sveavägen-Tunnelgatan ser han en person som ligger på marken. Bredvid personen en kvinna. Platsen är upplyst av Dekorimas skyltfönster strax intill, men det är ändå rätt mörkt på platsen. Nu larmas 90 000.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
Enligt Stig Engström pratar han nu med kvinnan som han ännu inte har förstått det, Lisbeth Palme, om gärningsmannen, och hon berättar om hur gärningsmannen var klädd.
Så säger jag åt vilket håll, och hon pekar då åt vilket håll sprang han, för jag förstod då utav blodet att det hade varit ett skott. Hon pekar bort mot tunneln på Tunnelgatan, och så frågar jag henne hur var han klädd. Jag tänkte det kunde vara bra att veta, eftersom hon verkade lite granna virrig, att någon mer visste om de där sakerna.
Och det här att Stig Engström nu pratar med Lisbeth Palme är det ingen som senare kunnat bekräfta, vare sig av Lisbeth Palme eller någon annan. Stig Engström säger också i förhören att han nu hjälper till att lägga Olof Palme i framstupa sidoläge och att assistera vid hjärt-lungräddning som andra personer håller på med. Stig Engström berättar att när polisen kommer till platsen pekar han ut mördarens flyktväg.
Åt vilket håll, ropar de medan de springer fram mot platsen för skottet. Då, eftersom jag är lite nerhukad, så reser jag mig upp. Och eftersom det är lite halvskumt, som det är på natten, så pekar jag med hela handen mot tunneln och så ropar jag åt det hållet.
Mot trapporna som ligger i slutet av Tunnelgatan. Sen kommer han att tänka på att han glömt att beskriva mördarens klädsel och rusar efter poliserna. Det här berättar Stig Engström om i en intervju med Folke Rydén i SVT i april 1986. Och han visar också hur han rusar efter poliserna i en farlig fart.
Men han misslyckades med att få tag i poliserna och återvände till mordplatsen. Där fick han till sin förvåning höra hur ett annat vittne till en polis gav ett signalement av mördaren som stämde överens med honom själv. Vittnet hade kanske sett Stig Engström springa från platsen och tagit honom för mördare. Engström försökte påpeka förväxlingen för polismannen på platsen, men blev avvisad.
Så att de var mer nöjda med det vittnet de redan hade tagit.
Polisen var inte intresserad av dig, vad du hade att säga?
Nej.
Trots att du ville påpeka att var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss?
Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden, ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var.
Vittnesmålet som pekar ut honom har aldrig nedtecknats och finns inte heller i utredningen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen, och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus.
Alla i Sverige som var födda på den tiden minns ju var de befann sig då. Vad gjorde du den där lördagsmorgonen?
När Olof Palme... Den här lördagsmorgonen så klev jag upp ganska tidigt. Jag hade småbarn hemma och då var det sån här barnprogram på tv och det var jävla skönt. Så då kunde man sätta dem framför burken och sen kunde man gå ner i sängen igen. Och jag slog på tvn och förväntade mig att det skulle vara Scooby-Doo. Och då är liksom alla sändningar avbrutna och så kommer det bara upp en flash i rutan att Olof Palme är skjuten på öppen gata i Stockholm och han är död.
Mm.
Och då tänkte jag så här, puff, jag är tjänstledig från polisen. Jag slipper bli inblandad i det här. Det var min första tanke.
Tänkte du verkligen så? Du blev du inte sugen på att börja jobba?
Det här kan vara en efterhandskonstruktion i och för sig. Liksom. Men med hänsyn till det hela utveckla sig så var nog min första tanke, om det nu är korrekt, va? Den var korrekt.
Ja.
För när jag såg hur man då hade behandlat brottsplatsen till exempel, då kom jag ihåg att jag faktiskt skrek rakt ut i rummet. Men vad fan är det frågan om? Alltså de hade spärrat av ett område på kanske 10 eller 20 kvadratmeter runt den här blodpölen i korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Och där stod folk och sörjde och kastade in rosor in på vad det gäller brottsplatsen.
Mm.
I över 3 decennier utreds mordet. När åklagare Christer Petersson 2020 kallar till presskonferens med en i förhand aviserad lösning på gåtan är förväntningarna höga. Många blev besvikna på beslutet att lägga ner utredningen och förvånade över att man pekade ut en gärningsman. En av dem som reagerade var Christian Dahlman, professor i juridik i Lund.
Jag hade inte förväntat mig att Stig Engström skulle bli utpekad. Jag hade nog gissat på någonting annat. Och jag hade nog inte, jag tror ingen innan Christer Petersson började trissa upp förväntningarna, så hade nog ingen något år tidigare trott att någon skulle bli utpekad överhuvudtaget, utan man betraktade väl det här som evigt olöst.
Christian Dahlman börjar nu tillsammans med andra forskare granska de uppgifter som finns kring Stig Engström för att se vad polisen egentligen hade på honom. Man bestämmer sig för att göra en granskning av bevisen i en iscensatt rättegång, en mock trial.
Det är utpekandet. För mig som jurist som går och lyssnar på rättegångar lät ju som en åklagares slutplädering i en rättegång. Men till skillnad från en verklig rättegång så fanns det ju ingen vid den presskonferensen som talade till Stig Engströms försvar. Och det fanns den bevisning som presenterades granskades ju aldrig.
Och i maj 2025 är det dags att ställa Stig Engström inför rätta. På Juridikum i Lund finns ett rum som inrätts som en rättegångssal av äldre modell. Möblerna i mörkt träslag är vackert snidade och på väggen bakom domarbordet hänger en vapensköld från Norra Åsbo häradsrätt. I salen trängs nu studenter och forskare med palmenördar och journalister.
The murder of Olof Palme was a horrific and pivotal event in Swedish history. Olof Palme was assassinated on the 28th of February 1986.
Längst fram i salen sitter namnkunniga domare från 5 olika europeiska länder. De ska nu döma i saken. Under ett par månader har de kunnat studera universitetets case file som ligger till grund för det fiktiva åtalet mot Stig Engström.
I will begin by summarizing the main arguments against Stig Engström. To prove, beyond reasonable doubt, that we have evidence that shows that Stig Engström is guilty of the murder of Olof Palme.
Lena Wahlberg, docent i juridik vid Lunds universitet, agerar åklagare.
Ja, alltså de argument som åklagaren för fram i det här målet är ju dels att Engström hade tillfälle att begå det här mordet, att han stämplade ut från Skandia 19 minuter efter 11 och att Olof Palme sköts 1,5 minuter efter det utanför Skandia. Och sen så kan man ha olika hypoteser om varför han skulle ha varit beväpnad vid den här tidpunkten, och då har ju vi som åklagare argumenterat för att det finns sådana rimliga hypoteser som förklarar varför han skulle vara beväpnad.
Argumentet att Stig Engström varit på platsen och har haft möjlighet att utföra mordet, själva förutsättningen för ett brott, är alltså ett av åklagarsidans argument. Men hur är det egentligen med de möjligheterna? Försvaret är av en annan uppfattning.
Stig Engström has an alibi for the time of the shooting. David Reidhag, doktor i juridik, agerar Stig Engströms försvar i mockrättegången.
Om man ser på de vittnesmål som finns i fallet så framstår det inte som att Stig Engström faktiskt hade någon möjlighet att utföra dådet. Till exempel ett vittnesmål från en säkerhetsvakt på Skandia som hette Henry Olofsson som säger att han och Stig Engström småpratade. Och då ska det läggas till att Stig Engström enligt klockan på Skandia checkar ut 19 minuter över 11. Och själva mordet sker 21 minuter och 30 sekunder efter 11. Så om Stig Engström checkar ut och de pratas vid i några minuter så är vi helt enkelt förbi mordet och då kan inte Stig Engström ha utfört det. Så finns det också ett vittnesmål från Inge Morelius där man säger att där Inge Morelius säger jag observerade skytten i 3-4 minuter innan själva dådet och det gör det också omöjligt att det var Stig Engström för han hade helt enkelt inte tid att vänta på Olof Palme om han checkade ut 19 minuter efter 11.
Frågan om möjlighet är alltså inte helt entydig trots allt. Den här fredagskvällen i centrala Stockholm är ganska mycket folk ute trots att klockan närmar sig 11:30. 22 personer har bevittnat mordet eller mördaren längs hans flyktväg. Vittnena är fotgängare eller sitter de i bilar nära mordplatsen.
Och sen när det gäller vittnesmålen så finns det ju enskilda vittnesmål som pekar ut klädesplagg och annat som stämmer med det Stig Engström bar. Och det har ju vi försökt göra en grej av.
Men vittnena berättar olika saker. Till exempel säger en att skytten hade en stickad mössa, en annan att han var barhuvad, en tredje att han hade keps. Försvaret hävdar att åklagarsidan i det här fallet ägnar sig åt cherry picking, alltså att man plockar detaljer från olika vittnesmål såsom russin ur en kaka för att bevisa sin tes.
De vittnesmålen som finns kring skytten, de är så spretiga och det är så många vittnesmål så man kan hela tiden plocka något vittnesmål som passar med Stig Engström och det är en väldigt generell generisk beskrivning utav skytten där man säger att han var mediumlång, hade en lång jacka och det här passar egentligen på alla. Så att det blir värdelöst egentligen. Och sen börjar man titta på detaljer så går de här vittnesmålen helt enkelt isär. Vilket en del passar på Stig Engström, andra gör det inte. Så att det blir svag bevisning.
Men åklagarens allra viktigaste argument är egentligen Stig Engströms egen berättelse. Både i polisförhör men också i media.
Hans egen berättelse innehåller ju en hel del motstridigheter. Han ändrar ju berättelsen efterhand och berättelserna strider lite mot varandra. Det finns också en del inkorrekta detaljer i berättelserna. Det är också så att han har inte blivit observerad av andra vittnen på platsen, vilket ju man kan tycka att han borde ha blivit om han hade varit där, så som han säger. Så att vi har ju försökt göra ett starkt argument för att hans berättelse helt saknar trovärdighet och att den enda förklaringen till att han inte talar sanning är att han hade någonting att dölja själv, nämligen att han begick det här mordet.
Men det här då med att han, när han själv berättar både i media och berättar i polisför, att han hittar på, verkar överdriva och ljuger som åklagaren här då hävdar. Visar inte det att han har någonting att dölja i alla fall?
Det som ju är lite besvärligt för försvaret, det är helt enkelt Stig Engströms historia. Den blir ju ganska underlig. Men frågan är egentligen, vad visar det? Och en väldigt möjlig förklaring till det här, det är helt enkelt att Stig Engström vill framstå som att han hade en viktig roll i det här. Och då så hillar han in sig i en historia som blir rätt underlig när han säger att jag gjorde detta och detta. Och det är lite svårt att få ihop den historien. Men det finns en ganska enkel förklaring som är plausibel. Och det är att han helt enkelt vill beskriva sig som viktig och få media attention här. Men frågan är, vad visar det till syvende och sist? Jag skulle säga att det absolut inte visar att han sköt Olof Palme.
Under mockrättegången berörs inte frågan om mordvapnet eller varför Stig Engström alls skulle vilja mörda Olof Palme. Det finns ingen teknisk bevisning mot Stig Engström och något mordvapen har som bekant aldrig hittats. Men vi vet att Stig Engström kände en vapensamlare som hade ett vapen som stämmer in på mordvapnet. Och han hade också varit medlem i en skytteklubb. Men det finns ingen bevisning för att Stig Engström skulle haft just den revolvern i besittning eller att han haft den med sig under mordkvällen. Man vet också att Stig Engström umgåtts i konservativa kretsar där det fanns en del Palmehat. Men vår kriminalkommissarie Bosse Åström menar att det finns ett grundläggande problem med att iscensätta en rättegång mot Stig Engström baserat på Palmeutredningens material. Det eftersom Stig Engström bara är förhörd som vittne och aldrig som en misstänkt.
Om man hade då i en alternativ verklighet tagit in Engström och förhört honom som en misstänkt, vad hade det kunnat ge liksom, till skillnad från det här där han bara är ett vittne?
Jag tror att det är ganska väl beskrivet av Christer Petersson i samband med att motivera sitt nedläggningsbeslut i juni 2020. Va? Där han säger att om man hade haft honom som misstänkt så skulle det ha lett, eller han säger, jag skulle ha anhållit honom därför att ge honom en möjlighet att lämna en trolig förklaring för de olika uppgifterna som han har lämnat under förundersökningen. Och de omständigheterna skulle räcka för att få honom häktad. Och sen säger han också då liksom att ja, det är inte jag som avgör så här skuldfrågan, utan det måste ju, det är domstolen som gör det i sluttampen. Men det hade gett oss en rimlig chans i vart fall att kunna bygga upp det här fallet mot honom och gett dem också en rimlig chans att hitta mordvapnet, att göra husrannsakningar i hans kontor och hans bostad och beslagta kläder för forensiska undersökningar där det kunde finnas krutrester, där det kunde finnas blod från offret på och så vidare. Va? Mm. Och de alla möjligheterna, de är ju bortspolade. Va?
Mm.
Men jag tror, eller intill visshet gränsande sannolikhet kan jag säga, att vad Christer Petersson gjorde för någonting, att han gav utredningen en riktig jävla käftsmäll. Ungefär, om jag översätter det andra ord. Va? Lyssna här på mig, gott folk. Om vi hade gjort det här för 34 år sedan så hade jag, om jag hade varit chefsåklagare eller förundersökningsledare, jag hade anhållit honom, jag hade begärt honom häktad. Det hade gett oss förutsättningar för att gräva djupare i hans olika varierande uttalanden och förhörsutsager. Nu är det för sent, så tyvärr, käftsmäll.
Mm.
Ungefär så.
Mm. Men samtidigt då, människan, tänker jag, som blir utpekad, han är ju borta. Han kan inte försvara sig och det finns ingen som liksom för hans talan här.
Nej, precis. Och då kan man komma in på såna här grejer, förtal av avliden eller liknande. Va? Men det är ju inte det. Han säger liksom att det finns tillräckliga skäl för att man skulle kunna vidta de här åtgärderna mot den här personen. Han har placerat sig själv på brottsplatsen.
I Lund har det blivit dags att förkunna dom.
We will now hear the panel present the verdict.
After evaluating all the facts and evidence, the panel concludes that it is possible that Engström had enough time to walk to the crime scene and commit the murder.
Domarna menar att Stig Engström hade möjlighet att utföra mordet och att han kan ha varit på platsen även om inget vittne direkt identifierat honom. Men att hans uppgifter om vad han gjorde under kvällen spretar och ändrar sig över tid är ingenting som gör honom skyldig. Avsaknaden av teknisk bevisning, ett mordvapen och egentligt motiv är faktorer som gör att man inte kan fälla Stig Engström.
There remains reasonable doubt about his guilt and therefore the panel by unanimous decision finds him not guilty.
Enligt domarna hade bevisningen mot Stig Engström inte ens räckt för en starkare misstanke.
Nu då, vad hoppas du att det här ska leda till?
Professor Christian Dahlman.
Jag hoppas att det här, många kommer läsa detta, ta del av det här och fundera på det. Var en får ju bilda sig sin egen uppfattning, men att vi har i alla fall genom det här tillfört någonting till den svenska debatten om detta som kanske det svenska rättsväsendet kan lära sig någonting om.
Och när Lena Wahlberg lämnar sin spelade roll som åklagare i målet uttrycker hon en personlig önskan.
Och nu, Stig Engström känner ju inte till att vi gör det här idag, men jag tror, jag hoppas verkligen att han hade tyckt att det här var bra och att han hade känt att han fick lite upprättelse.
Om du kan ha någonting ytterligare så sätter jag punkt.
Då kan vi sätta punkt.
Du har hört brottsutredarna, idag med mig Sigrid Edsenius och kriminalkommissarie Bosse Åström. Slutmix Jessica Klingsell. Vi har sökt åklagare Christer Petersson, men han har avböjt intervju. Gå gärna in och följ brottsutredarna i Sveriges Radio Play.
Och vi får nyheter, klockan är 11.
Här är Ekots 11-nyheter. Vi ska som börja då i de schweiziska alperna. Läget kring den by där som förstördes av en kollapsande glaciär igår har nämligen förvärrats. Nu hotas områden runt den här byn av besvärliga översvämningar.
Ja, det var på onsdags eftermiddagen som en glaciär med ett ödesmättat muller rasade ner från berget in över byn Blatten i Lötschendalen i de centrala delarna av Schweiz. Byn, cirka 300 invånare, hade evakuerats sedan en vecka tillbaka. Stora delar av byn förstördes av raset och under natten har läget förvärrats. Dalen hotas nu nämligen av översvämningar eftersom rasmassorna blockerar den å som rinner genom dalen. Där har en stor sjö bildats av vattnet som inte kan komma fram och de flesta av de hus som ändå klarade själva raset är nu översvämmade. Läget är så pass allvarligt att några byar i närheten delvis har evakuerats i förebyggande syfte. Oron för att vatten ska orsaka ytterligare skred från rasmassorna har också gjort att den schweiziska armén som ska hjälpa till i uppröjningsarbetet i Blatten än så länge inte släpps in i byn. Myndigheterna hoppas under torsdagen få en bättre överblick över hur allvarligt läget är för övriga boende i den drabbade dalen. Glaciärraset orsakades preliminärt av att stora mängder sten och grus lagt sig på glaciären efter att delar av ett berg i närheten kollapsat. Daniel Alling, Berlin.
Israel kommer att upprätta 22 bosättningar på den ockuperade Västbanken, meddelar Israels regering. Det här beslutet inkluderar godkännandet av bosättningar som redan har byggts där utan tillstånd. Den palestinska Västbanken och östra Jerusalem är ockuperade av Israel sedan sexdagarskriget 1967 och en stor del av det internationella samfundet betraktar de här bosättningarna som illegala. En fiskare i Sölvesborg som drog upp 1000 kilo ål för mycket riskerar nu att åtalas, rapporterar P4 Blekinge. Fiskaren hade tillstånd att dra upp 8 ton ål, men när Havs- och vattenmyndigheten räknade på hur mycket ål han hade sålt så kom han fram till att han hade sålt 1 ton mer. Fiskaren överskred sin kvot även 2019, men anmälan då lades ner. Vädret idag, Götaland soligt, men i eftermiddag en del moln i öster och 15-20 grader. Svealand ganska soligt, men i öster lokala eftermiddagsskurar och 15-20 grader. Norrland efterhand rätt molnigt och i kust och inlandet regn och åskskurar och 12-18 grader. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio. Det är ju en särskild torsdag och därför går ordet nu till Katarina Josefsson.
Idag är det Kristi Himmelfärds dag och jag befinner mig vid Sankt Mikael kyrka på Väster i Örebro. Det är en brun 80-talsbyggnad på en kulle bredvid den gamla herrgården Gärstadgård.
Idag finns inte mycket av den lantliga känslan kvar här omkring. Det här är en modern stadsdel och en modern församling som på sin hemsida skriver: här hittar du människor från världens alla hörn, massor av verksamhet för människor i olika åldrar och mycket hjärta och engagemang. Så idag på Kristi himmelfärdsdag firar vi gudstjänst här och församlingsherde Moni Höglund kommer att predika på temat rötter och vingar och knyta an till berättelsen om hur Jesus lämnade sina lärjungar med ett uppdrag att gå ut i världen och tala frid och fred. I gudstjänsten blir det också mycket musik och vi inleder med psalm 15. Halleluja, sjung om Jesus.
Thank you. som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig i vår lovsång.